Alice och Elias, ni jobbar med Poesibasaren. Kan ni berätta, vad är det för någonting?
Poesibasaren är dels ett rum på Stadsbiblioteket i Stockholm där vi har bläddrex av den senaste utgivningen inom lyrik. Så det finns egentligen all lyrik som kommer ut på svenska. Och vi har ju de som utlånar ex också, men de kan ju då vara utlånade. Så tanken med det här rummet är lite att alla böcker ska alltid finnas att titta i där. Och det är ungefär om tre senaste årens utgivning av lyrik på svenska. Men sen är det också programverksamhet.
Mm. Poesibasaren har ju funnits så länge, så det har ju en historia och det har förändrats lite grann under åren. Men Poesibasaren idag är, som Alice sa, är ett showroom kan man kalla det. Där det finns det mesta av de 2-3 senaste årens poesiutgivning. Vissa har vi valt bort, men nästan allting som har kvalitet finns där. Och de är uppställda ofta med omslagen utåt, så man ska snabbt kunna få en överblick av det senaste. Om man läst en recension av en diktsamling man tycker är spännande, så ska man veta att man kan alltid komma in till oss och sätta sig i fåtölj och läsa den. Och det är ett ganska litet rum, men det finns 3-4 fåtöljer, men det finns också, det är ändå så pass stort som man kan ha enklare, mindre program. Vi har ofta våra mindre lunchprogram där vi har presenterar olika böcker och olika diktsamlingar och läsecirklar och sådär.
Ja, precis. Och när det startade var ju lite tanken att eftersom bokhandeln inte tar in så mycket poesi längre, så behövdes det finnas en plats där man just kunde få en liksom, överblick. I bokhandeln kanske de har 10 olika titlar av den senaste poesin. Men här finns ju allt som kommer ut. Så det är i alla fall något 100-tal om året som kommer. Eller ännu fler kanske.
När man kommer in i Poesibasaren och har möjlighet att se alla, så ser man att det ges ut väldigt mycket poesi. Och det ges ut väldigt mycket spännande poesi. Men om Bonniers och de stora förlagen förut gav ut mycket poesi och tog ett ansvar även kanske för den översatta poesin, och då, så har det ju minskat idag. De är ju fortfarande bra poeter, de stora förlagen, men färre titlar, och det är mycket de små förlagen som inte har så möjlighet att distribuera så mycket som är ute mycket av den spännande lyriken. Som kanske inte kommer in på akademibokhandeln längre alltid, men det finns alltid hos oss eller på biblioteken.
Och mycket översatt litteratur också. Jag ger ju också de små förlagen ut nu. Men vi har ju även annan programverksamhet, och dels inne i det här rummet och dels sen på, vi har en stor scen där vi även har andra program kring skönlitteratur och facklitteratur på Stadsbiblioteket.
Och poesi, stora.
Ja, precis. Så att även poesiprogram äger ju rum där då. Och de flesta av våra menar är författarbesök. Vi har även öppen scen, brukar vi ha där när folk kommer och läser sina egna dikter. Vi har ju en poesimässa också varje år, när förlagen också är på plats och säljer sina böcker, och när vi har läsningar i princip 10 timmar i sträck kan man säga, fast det är på 2 olika dagar då. Men det var fredag 15-19 och sen en lördag 11-17, och då är det poeter som läser nästan nonstop på scenen, så det är ju väldigt mäktigt när man får göra sådana program.
Var det så att Poesibasaren startade ungefär 2010?
Ja, precis. Vi hade invigning 2010, hösten 2010 om jag minns rätt. Om man ska backa bandet och förklara lite grann hur det kom till det här, så är det mycket ett initiativ från poeten Magnus William Olsson. Han är poet, men han är också idéspruten när det gäller hur man kan jobba med litteratur och så. Och han hade funderat mycket på den här bokhandeln. Att det finns, dels så finns det knappt bokhandlar på mindre orter i Sverige. Men även i en sån stor stad som Stockholm så finns det några få kvalitativa bokhandlar, men de flesta större tar in mindre och mindre poesi, och det ges fortfarande ut mycket spännande poesi, men det finns ingenstans man kan komma in och titta på den. Vad finns det för plats kvar i alla kommuner? Alla kommuner har fortfarande ett bibliotek, så hans grundläggande vision var att det skulle finnas ett sånt här poesi showroom, en poesibasar på alla bibliotek, åtminstone ett bibliotek i varje kommun i Sverige var så här första visionen, så att man ska kunna, och tanken från början var att man skulle samarbeta dels med förlagen, så att de kunde komma till de här små poesirummen och presentera sina böcker, ta dit sina författare. Men också med nätbokhandlarna, att man skulle kunna komma till de här platserna och bläddra och bli nyfiken och via en dator beställa böckerna på någon nätbokhandel. För där finns ju fortfarande all poesi att köpa. Så det här testade vi några år och fick med oss någon nätbokhandel i en upphandling och sådär. Det blev ingen jättesuccé och det avslutades efter några år. Det funkade inte riktigt. Men det som däremot funkade väldigt bra i den här grundläggande idén, det var samarbete med förlagen och med andra, att få in deras kunnande i biblioteket, att göra program tillsammans med dem och att ha ett showroom som egentligen inte är speciellt dyrt. Det är ju 150 titlar, det är inte mycket pengar av vår stora mediebudget, men som ändå ger så pass mycket till poesin att man vet att man kan komma in. Så det är det som finns kvar av det grundläggande idén som man hade. Den idén kom och presenterade för mig och för min chef och sådär. Min chef visste att jag var intresserad av poesi, så här, hur skulle vi kunna göra något av den här? Så vi testade och det blev ju jättemycket spännande samarbeten som, och jag tror också blev en ögonöppnare för förlagen och så. De såg att om vi kommer ut mer i biblioteken, så här är ju biblioteken är fullt av läsande människor som är nyfikna på nya böcker. Så att...
Ni sa att det är ett ganska litet rum. Brukar det vara fullt där?
Ja, det finns några sittplatser som man kan sitta på. De brukar alltid vara besatta. Brukar sitta folk där. Sen sitter det ju folk på de flesta ställen i biblioteket, brukar det faktiskt vara fullt. Det är ju trots allt ett ganska gammalt bibliotek på gott och ont. Så att vi skulle ju egentligen behöva ännu fler studieplatser. Vi skulle kunna ha nästan hur många som helst. Men vi upplever väl att det rummet har, att det används mer idag. För i början var det också lite svårt det där att få folk att tänka att nu ska jag gå in hit och just läsa de här diktsamlingarna. Det var ju vissa som gjorde det. Men bland annat, vi har försökt jobba med det och få liksom rummet att vara levande även vid andra tider när vi har program. Så vi har, som Elias nämnde, lunchprogram nu. Till exempel månadens diktsamling. När vi liksom presenterar en bok. Det är en bibliotekarie som berättar om en bok. Både för kollegor och för allmänhet. Så att man kan få lite insyn i poesi och kanske... Även om man inte läser det så mycket så kan man bara gå dit och höra lite grann om någon nyutkommen. Vissa sitter ju bara inne i rummet av besökarna då och kanske pluggar eller läser någon bok vilken som helst. Och det får man ju också göra. Men det ökar ändå det antalet personer som kommer in dit just för poesins skull, upplever jag i alla fall.
När man är i bibliotek och man får tänka att man kan få jobba långsamt också. Vi har ingen stor marknadsföringsbudget, överhuvudtaget egentligen. Så att programmen, när vi hade program och det funkar ju ganska snabbt, många av dem, inte alla program, men det här att folk känner till rummet känns som att det tar det nu egentligen efter 5 år som folk börjar, allmänheten vet att det finns den här platsen man kan gå och bläddra i, det börjar sätta sig lite grann hos poesiintresserade.
Ni har ganska gediget program, jag gick och kollade på er webbplats, så att det är ganska ofta ni har program på scenen eller i rummet.
Just med poesi, tänker du?
Och även andra program.
Även andra, precis. På stora scener är det ju program ofta tre, fyra kvällar i veckan. Dels poesi men också annat. Men vi har ju varit ganska konsekventa med att ha program. Vi har program på måndagkvällar som är just poesi. De är vikta för det. Och då är det dels, kan det vara läsecirklar och öppen scen. Men också så författarsamtal. Och vi har ju haft det, inte riktigt varje måndag, men säkert 3 av 4 måndagar, tror jag. Sen 2010 då. Så det är ju ett inarbetat koncept att det händer alltid någonting kring poesi. Klockan 6 på måndagar.
Ibland är det ju en mindre publik, men det är oftast i alla fall 20 personer som kommer på de här programmen. Och det är inte fyskam när det gäller poesi. Och sen har vi ibland något som intresserar mer. Då kan det ju faktiskt vara fullt i rotundan om vi har någon bok som det har snackats om. Eller någon poet eller översättare som folk är intresserade av. Men mycket det här att folk vet att det är någonting klockan 6 nästan varje måndag. Man kan i alla fall smita upp och titta om det verkar vara någonting.
Ja, och vi har ju många som är stammisar som kommer på flera av programmen som frågar alltid så här, vad är nästa månads diktsamling eller när är nästa gång som ni har något program där ute i rotundan då och så där, något större program. Men det kommer ju också sådana spontanbesökare. Det tycker jag är något av det roligaste nästan, när man har program så där ute i biblioteket och inte i någon samlingssal som är någon annanstans. Att det kommer folk som bara går förbi och råkar lyssna. Vi hade ett program på Världspoesidagen med en syrisk poet som kommer från Syrien men bor i Sverige nu. Som läste sina dikter och så fanns det en översättare, för han läste på arabiska. En översättare och en tidskriftsredaktör från Karavan som har publicerat några av dikterna. Och då var det ju inte så jättemånga som kom först. Det var klockan 12 på dagen och han är ju okänd i Sverige. Men det var väldigt många av dem som gick förbi och liksom stannade till, lyssnade lite och satte sig ner och satte ändå en stund och fick sig till livs kanske poesi som de kanske aldrig hade lyssnat eller läst på förut. Eller i alla fall en poet som de inte kände till sen innan, och dessutom en väldigt spännande historia och sammanhang då.
Så det har vi gjort länge nu som man nästan glömt bort, men för ja, när Poesibasaren startade, eller kanske några innan det, när man bestämde mycket att vi ska ha mycket program på biblioteket, så var det ju en diskussion, kommer inte folk att bli störda när vi har program ute i biblioteket varje kväll nästan. Men man körde ändå på det, och det är klart, i början var folk lite ovana, och det hände fortfarande någon enstaka gång, men det ger så mycket att om det kommer 15-20 personer på programmet, så kanske 10-15 personer som stannar och lyssnar lite grann av de som är tittar bland böcker och så. Mm. Jag uppfattar att det är väldigt ovanligt att vi får klagomål idag på att vi har, hela stora salen upptas ju då en och en halv timme 3 dagar i veckan, men vi har ju andra delar av biblioteket man kan sitta om man vill ha tyst.
Men det är ju verkligen ett sätt att förmedla innehållet i böckerna, så att de blir mer än bara bokryggar som står på en hylla, utan att man får liksom smakprov utan att behöva leta sig fram till det där, att man får någonting som man inte visste att man ville ha, och man kanske söker sig vidare själv sen.
Det blir lite bokmässekänsla, tycker jag. Tänk, nu har man blivit så van, men när vi började mycket med att ha program mitt på dagen ute i biblioteket, då känns det lite grann som om man går runt på bokmässan i Göteborg till exempel, att man bläddrar med böcker och så går man förbi och så hör man någon som pratar om något spännande, man stannar till och så. Så det är inte så dum känsla ändå.
Ni sa att poesin är rätt svår att få tag i det offentliga rummet, annars i bokhandlar och så vidare. Den är inte särdeles synlig, men att det finns på biblioteket och på poesibaren. Har ni märkt ett ökat intresse för poesin så där allmänt, även om den kanske lever ett lite udda liv i marginalen så där annars?
Det känns ju så som för oss som att det har ökat. Just att vi har fått en liksom stadig krets av människor som kommer till vårt program, men också att det kommer nya besökare och egentligen vi startar nya former för program där det kommer deltagare. I början när vi började så var man alltid lite nervös, typ, kommer det komma några eller inte? Men nu kan vi nästan göra vad som helst kring poesi, tänkte jag säga, så kommer det ändå människor och lyssnar. Och sen så märker man ju även i övriga samhället att det skrivs mycket. Och det finns på olika plattformar på nätet till exempel. Det syns kanske mer också i media och så.
Absolut, att det är lite grann hos oss. Men om man tittar på många unga poeter idag som är mellan 20 och 30 och så. Så det kanske är också för att det finns inte så många platser. De skapar sina egna platser. Många unga poeter har, tycker jag, mycket nu på olika klubbar och barer i Stockholm. Att man har olika poeter eller ett gäng av poeter som kör läsningar på olika klubbar och så. Det man, som tyckte jag var, tror jag var ganska otänkbart när jag var yngre och gick på 90-talet, så att det skulle vara 3-4 poeter som läste på en klubb så här, innan det var musik och så. Men det känns som att sådana grejer händer ganska mycket. Att poesin hörs på många olika ställen. Mm. Det är inte bara hos oss, utan jag tror att det är, och att unga poeter idag är väldigt bra på att läsa sina dikter. De är vana att stå på scen. De gamla tiders poeter kunde det vara många som var väldigt nervösa och skulle läsa innantill. Men de här unga människorna är så vana att prata i mick och spela in sig och filma sig. Och är väldigt, det var ofta väldigt roligt att höra på unga poeter när de läser idag.
Precis, och det finns ju också flera poeter som publicerar sig på Twitter till exempel, att det är kanske den formen, eller Instagram, som dikten kommer ut på först. Och sen först i andra eller tredje hand kanske den kommer i bokform, om den ens gör det. Apropå det här med att läsa, så finns det en podd som man kan skicka in till som väl heter Meningen. Där man läser in sin dikt och så skickar in den som en ljudfil, och så sätter de ihop ett program, om det är varje månad eller någonting ditåt, kanske på olika teman.
Ja.
På tal om podd, så är det så att ni samarbetar också med poddpoesi, som är också Magnus William Olssons projekt, eller hur?
Ja, vi har många olika samarbeten tillsammans med honom, och med poddpoesi är ju då en plattform där poeter läser in och blir publicerade i ljudformat på en webbsida. Kravet för att få med där är att man ska leta ut en bok. Det finns många olika typer av poddar, men det finns en podd som man har som heter Örnen och Kråkan, som är en samtalspodd där man diskuterar poesi utifrån olika teman. Och där spelar man också upp dikter inlästa av poeter som finns på poddpoesi. Och Örnen och Kråkan då, det är Magnus som är programledare, och sen är det jag eller Ali som gäst, eller så är det någon kritiker eller någon översättare eller någon annan poet som kommer en gång i månaden och spelar in i typ Poesibasaren det här samtalet om poesi på olika teman. Nästa avsnitt ska handla om översatt poesi. Förra avsnittet som de spelade in då på poesimässan som vi hade nyligen, det handlar ju om läget i den svenska poesin just nu. Och det är samtal som varvar med uppspelningar av inläsningar som finns på poddpoesi. Mm. Och det är gratis allt den här poddpoesi. Det är verkligen en resurs som man jobbar med svensk poesi att använda i alla möjliga olika sammanhang. Vi läser cirklar, när vi har våra läscirklar om poesi så börjar man ofta kanske med att spela upp en inläsning från poddpoesi. Kan ofta bli mycket, mycket lättare att ta till sig läsningen av dikten sen. Och Magnus har mycket tankar att just han vill ju nå poesin till unga människor, att om man börjar med att lyssna på någon som läser en dikt, det är ofta mycket lättare för unga människor att ta till sig än att börja med boken. Alltså, boken får komma i andra hand när man har lyssnat lite.
Ja, men det som är bra med poddpoesi är ju, som du nämnde, att de är fria så att man kan spela upp dem när som helst och använda dem. Man kan remixa dem, sätta till ljud och sådär. För att annars kan det ju vara problem med rättigheter, med huruvida man får läsa upp eller publicera dikter i olika medium. Om det inte är författaren själv som gör det då. Men som bibliotek kan man ju verkligen använda sig av den där poddpoesi-sajten, även skolor och sådär. För just för att de är fria för användning.
Poeten som läser in sina dikter där har just denna inläsning, inte själva dikten, men just denna inläsning har man skrivit på att den är fri att använda så som man vill som lyssnare. Inte kommersiellt, men på bibliotek eller skolor och så. Och vi hade för några år sedan, när de startade poddpoesi, hade de till exempel en remix-tävling. Remixa olika dikter från poddpoesi. Och det finns skolor som jobbar med det här, musiklärare och sådär. Ett sätt att få till sig poesin på ett annat sätt, ett mer lekfullt sätt.
Nu sitter vi här på Åbo stadsbibliotek och firar Åbo poesidagar. Men som ni sa, så i Stockholm så har ni poesimässa. Vad går det ut på?
Ja, det har ju varit som en utveckling av poesibasarskonceptet att vi samarbetar med förlag. Så att det är kring världspoesidagen, en helg nära världspoesidagen som är den 21 mars varje år. Så brukar vi varje år ordna en stor poesimässa på stadsbiblioteket. I år var det den 23-24 mars, en fredag och en lördag. Då så får förlagen komma och sälja sina böcker, sina poesiböcker. Och de får också presentera dem, eller att deras författare kommer och läser helt enkelt. Och det har blivit en väldigt, väldigt stor succé. Som jag sa så är det läsningar och andra typer av program nästan nonstop. Och det drar ju verkligen den intresserade poesipubliken. Man märker att det fanns ett jättestort behov för dem att träffas, prata med varandra. Men också köpa böcker, lyssna på poesi så där. Och sen i och med att vi har det ute i biblioteket så är det ju även folk som inte är specifikt poesiintresserade som kommer in. Det är ju vanliga öppettider som en vanlig helg. Så det blir en väldig bonus för dem som kommer då. Det är jättehärlig stämning och väldigt roligt.
Ja, det har blivit fantastiskt lyckat. Och poesibasaren funkar ju bra från början. Då hade vi ofta kvällar då vi samarbetade med ett förlag eller ett litterärt sällskap eller så. Problemet som man såg var väl lite grann att de nådde sin publik. Så första grundtanken, det som blev mest som var väl egentligen att vi bjuder in alla våra samarbetspartners samma lördag. Och så får de ett litet bokbord och så får de visa sina böcker. Då får de också möjlighet att nå varandras publik. Och jag tror mycket det är det som har blivit succén, att de får träffa varandra alla. Och vi har ju de stora utgivarna av poesi, men också väldigt många små som... Det finns väldigt många olika små förlag och sällskap som jobbar med poesi i Sverige. Väldigt uppskattat, och i år var det flera förlag som sa att det är så mycket roligare att vara här än att vara på bokmässan i Göteborg, för här är verkligen, vi säljer mycket mer poesi här och det är mycket mer intresserad publik som kommer, och de kommer och frågar och de är intresserade. Det var väl också en anledning till att vi fick idén till poesimässan. Det kändes som att poesin mer och mer försvann från bokmässan som ändå stora tillfället för böcker i Sverige, och de kändes som att de inte riktigt tog sitt ansvar för poesin. De var hänvisade till sitt rum där de har jättebra poesi, men om man går runt på bokmässan så ser man inte de här små förlagen som ger ut väldigt bra böcker. Många av dem har inte råd att vara med på bokmässan, så att det här är också viktigt att det är helt gratis för alla förlag att komma och få ett bokbord, så att alla ska kunna ha möjlighet till detta.
Sen är ju frågan hur man når ut till de som inte redan är poesifrälsta.
Vi har tänkt lite kring det, och vi försöker göra fler och fler program då som riktar sig till dem som ändå tänker att man kanske är lite intresserad, eller att man undrar vad poesi är för någonting. Poesi. Man tänker så här, hur gör man egentligen när man läser poesi? Eller är inte poesi jättesvårt, och kan jag förstå någonting? Så vi har ett program som är ganska nytt som heter Prova poesi, där vi försöker ha så låga trösklar som möjligt. Man behöver inte ha någon förkunskap eller läsa någonting i förväg, men där vi liksom helt enkelt pratar om ja, hur gör Elias och jag när vi läser poesi? Och de andra deltagarna, några kanske har läst lite, då kan de säga, jag brukar läsa så här. Brukar du stryka under? Brukar du läsa igenom snabbt? Eller läser man en dikt i taget? Brukar du fundera på någon så här analys eller tänka så? Eller brukar du mer så här känna? Vad associerar jag till? Alltså hur gör man? Och prata om det. Och så brukar vi ha med några exempeldikter som är lite olika som vi pratar omkring för att liksom tänka, kan man läser man de här dikterna på samma sätt eller gör man på olika sätt och sådär. Och det är väldigt roligt.
Ja, vi har ju haft poesicirklar länge, så länge som poesibasaren har funnits i alla fall, som är upplagda som de flesta bokcirklar brukar vara. Man bestämmer sig för en diktsamling som många är intresserade av att läsa och så bestämmer man ett datum och sen så pratar man om den. Och det har ju funkat jättebra, det brukar bli jätteroliga diskussioner. Men att prova poesi så testar vi lite mer att ha en dikt eller tre olika dikter, att man tar en dikt i taget och verkligen tittar på den tillsammans. Och det blir ett annat typ av samtal, mer koncentrerat, som funkar väldigt bra både för de som har läst mycket och för de som inte har läst. Man kan då kan de som har läst lite mer prata lite grann om hur man gör när man ska försöka hitta in i en dikt.
Ja, men just att för en läsecirkel så tänker man ändå att man ska läsa diktsamlingen innan man kommer, eller i alla fall lite grann. I och för sig kommer det hyfsat ofta folk också till dem som mer vill, jag vill lära mig lite, jag vill vara här och lyssna. Men det bygger ändå konceptet lite på att de flesta ska ha läst samlingen för att man ska kunna prata om den sen. Men med Prova poesi och även månadens diktsamling så är det ju så att man kan komma utan att veta egentligen någonting om varken poet eller om poesi överhuvudtaget. Men man får ett smakprov.
Man får verkligen, även fast vi är verkligen tydliga när vi har så här poesicirklar, att man, det finns inget som är rätt eller fel, man behöver inte komma med någon analys eller så, så tycker folk, många, att det är ganska läskigt och man har ändå läst en bok och det, man kanske känner själv att det förväntas, det ska ha någonting att säga om den här och tänker mig. Och då har vi de här andra två koncepten, Prova poesi och monster, att man försöker hitta, man ska känna att man kan bara komma in och lyssna eller säga precis det som man känner. För det känns som att det fortfarande är viktigt när det gäller poesi. Det finns så mycket föreställningar om poesi. Om att man ska vara jättebra på att analysera. Eller vara väldigt djupsinnig och väldigt intelligent. Men för mig så handlar inte poesi om det. Det kan handla om det också. Men det är, först och främst är det inte det. Man är inte speciellt intelligent eller speciellt djupsinnig för att läsa poesi. Det är egentligen ingen skillnad med att... För mig så tycker jag att det är samma sak mycket som att lyssna på musik, att det ska vara så. Och det är klart att det kan vara kul om man kan analysera eller om man kan jättemycket om musik när man lyssnar på musik. Men det går också att bara lyssna.
Ja, det är fint att bara uppleva egentligen. Just vad känner jag när jag läser det här eller vad tänker jag? Är det en stämning eller är det så? Och sen är det ju helt olika typer av dikt. Och om man sen känner att ja, men jag vill gärna titta vidare på versmått eller vad det nu kan vara. Eller jag vill bara vara i den här känslan, upplevelsen som det ger. Och sen just poesi är ju ett så bra format i och med att man kan faktiskt ta bara en dikt. Man kan tillgodogöra sig den ganska fort och liksom hitta kärnan i den egentligen eller hitta någonting i den på en stund. Man kan sitta bara en timme eller en halvtimme, 10 minuter. Man kan titta på en dikt och man kan hitta om de här orden återkommer. Liksom, vad säger det om hur dikten är skriven till exempel? Så kan man inte göra med en roman. Det kräver ju mycket mer tid och det kan också vara svårt att hitta vad är centralt i den här romanen eller vilken del är det som säger någonting just till mig.
Det finns mycket program och enkla saker man kan göra med dikt som är faktiskt mycket svårare att göra med romaner. Att vi har den här månadens diktsamling när vi presenterar en dikt och vi läser några dikter och alla som kommer dit kan ju vara med och tycka och tänka och känna för att vi läser upp dikten eller spelar upp den. Om man ska presentera en roman, det är klart man kan komma och tycka och tänka då, men då måste man ju ändå förklara ganska mycket. Vad handlar det om? Vad är motiven? Vilken miljö är det? En dikt är väldigt, kan ju vara väldigt direkt och väldigt...
Ja, man kan släppa det där med handling och man kan också släppa det som du säger med så här rätt eller fel eller att det ska finnas ett svar. En svensk kritiker och författare som heter Elisabeth Hjort sa, som jag hörde en gång, hon sa poesi har sanning men den har inga svar. Så att man kan liksom hitta någonting, det finns någonting som är sant i den, en känsla eller en upplevelse eller så. Men den har inte så här, vad är rätt eller fel, eller det här är, nu har du hittat svaret på vad den här dikten vill säga.